Den texten som Corinne läste är ju hämtad ur Bergspredikan. Och det finns då en motsvarande passage i Bibeln i Lukas evangeliet som man brukar kalla för slättpredikan. Som i sin helhet i stora drag påminner om bergspredikan i Matteus evangeliet. Och man brukar säga att antingen är det samma predikan som återges, eller fast man har blandat ihop platserna, eller också är det så enkelt att Jesus helt enkelt höll den här predikan flera gånger på flera platser. Och det sista är väl troligast. Och jag ska ta vid där Korin slutade. Han läste, kommer ni ihåg, var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Här säger Jesus istället från vers 36 i kapitel 6. Var barmhärtiga så som er fader är barmhärtig. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ingen dömas skyldig. Frikänn så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få, ett gott mått packat, skakat och rågat ska ni få i er mantel. Med det mått som ni själva mäter med ska det mätas upp åt er. Han gav dem en liknelse. Kan väl en blind leda en blind? Ramlar inte båda i gropen? Lärjungen är inte för mer än sin lärare, men när han är fullärd blir han som sin herre. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga när du inte ser bjälken i ditt eget? Hycklare, ta först bort bjälken ur ditt öga så kan du sen se klart och ta bort flisan ur din broders. Den här skillnaden i ton på bergspredikan och slättpredikan kan man ana. Var barmhärtiga så som er fader i himlen är barmhärtig. Om man jämför den då med bergspredikan, så var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Det finns några av oss som någon gång ibland har krympt ihop lite så här och hukat inför bergspredikans uppmaning om att vara fullkomlig så som vår fader i himlen är fullkomlig. Och om man i sitt stilla sinne så har man undrat hur detta ska vara möjligt. Här kan man nog, tror jag, finna en vägledning och också en stor tröst i Lukas versionen. Eftersom det är Jesus som uttalar båda dessa formuleringar, så är det uppenbart att de inte säger emot varandra utan istället uttolkar varandra. Man kan tänka sig att man följde med och lyssnade och tänkte sen, aha, barmhärtighet har med fullkomlighet att göra. Och Guds fullkomlighet förklaras då just med barmhärtighet. Olle Karlsson, för detta präst i Allhelgonakyrkan i Stockholm, numera kyrkoherde Katarina församling i Stockholm, har ägnat en hel del åt det här i några av sina böcker. Han menar så här, att grunden, alltså själva grunden för vår tendens att döma andra, alltså att fälla omdömen om andra, direkt har att göra med vår egen rädsla att bli dömda och bedömda. Eller kanske också vår egen upplevelse av att någonstans i grunden vara dömda. Jag håller med Olle Karlsson om detta till fullo. Va? Den obarmhärtige är ju som regel mest obarmhärtig mot sig själv, eller hur? Den obarmhärtiges obarmhärtighet gäller i första hand honom själv. Alltså den dom som jag fäller då över en annan människa som har begått ett misstag eller bara faller utanför ramen på det som då jag anser vara acceptabelt är en direkt avspegling av hur jag ser på mig själv. Ibland säger vi att det går an att vara hård mot andra så länge man också är hård mot sig själv. Det finns en otäck, tycker jag, bestickande logik i detta. Det vill säga, ungefär, menar man då att det är mer smakfullt att vara dömande mot andra om man samtidigt är det mot sig själv? Jag får inte riktigt det att gå ihop. Sanningen är kanske den rakt motsatta. Alltså, det är min egen rädsla för att vara av samma skrot och korn som den jag dömer eller bedömer som gör mig just dömande. Det som just får mig, den här väcker viljan i mig att ha den attityden. Eller åtminstone min önskan att inte själv då vara den potentiella brottsling som min nästa visade sig vara när jag fällde domen, när han eller hon gjorde mig besviken. Döm inte så ska ni inte bli dömda, säger Jesus. Det ligger en ganska allvarlig varning i detta. Och liknelsen som sen följer då, alltså om den som då tillrättavisar sin broder för att han har en flisa i ögat samtidigt som han själv då har en bjälke i sitt eget öga, har ju egentligen samma budskap som liknelsen med den obarmhärtige tjänaren i Matteus 18. Den känner ni ju till, va? Det är ju han som var skyldig en förfärlig massa pengar, 10 000 talenter, vilket är, skulle vara liksom, det är ett astronomiskt tal, va? Och fick det efterskänkt då, men ändå inte kunde låta bli att kräva då in 100 denarer, vilket det handlar om, det är kaffepengar, va, av då en ytterligare en person då som var skyldig honom det. I den berättelsen så är det ju så att den här mannen då som har efterskänkt det astronomiska talet blir ju naturligtvis jättearg, va? För att han som har fått allt detta efterskänkt inte kunde själv då efterskänka denna lilla summa. Den beskriver också barmhärtighet då i sitt rätta perspektiv. I den berättelsen menar ju då Jesus att eftersom Gud då förlåtit oss i en sån alldeles ofantlig mening, så kan vi också och ska också förlåta oss själva och varandra. Och om den där första tjänaren hade återbetalat sin skuld, om han hade gjort det till sin herre då, som han var skyldig dem, om han hade betalat det här med svett och möda, så hade det väl inte varit något att orda om han sen hade fakturerat i sin tur. Men det var ju inte så, utan han hade ju fått allt efterskänkt. Och det förhåller sig väl likadant med vår text idag. Alltså den som har blivit frikänd med en bjälke i ögat bör kanske vara försiktig med att påtala flisor i andras ögon. Det kanske är ganska självklart. Smakfullt. Men det finns också en annan dimension av det här. Att inte döma för att själv inte bli dömd. Jag läser igen vers 37 och 38. Döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig så ska ni inte dömas skyldiga. Frikänn så ska ni bli frikända. Ge så ska ni få, ett gott mått packat, skakat, rågat ska ni få er mantel. Med det mått som ni mäter upp, det ska man också mäta upp åt er. Alltså, döm inte så ska ni inte bli dömda. Förklara ingen skyldig. Det här handlar inte enbart om en yttersta dom, utan också en vägledning för den som kanske då lever med mycket självfördömelse. Det finns naturligtvis flera anledningar till sånt. Men ett första steg att komma bort ifrån det kan vara att sluta fälla omdömen om andra människor. Att istället mäta upp med rikliga mått av barmhärtighet till andra. Alltså barmhärtighet har med hjärta att göra. Vi har bara ett hjärta. Och det hjärta som vi dömer andra med, dömer vi också oss själva med. Alltså är du obarmhärtig mot din nästa, så är det med samma hjärta du är obarmhärtig mot dig själv. Och tvärtom, är du barmhärtig mot din nästa, så är det med samma hjärta du är barmhärtig mot dig själv. Om det Jesus säger nu är sant, så kan man alltså handgripligen då träna sig i detta. Man kan träna sig i barmhärtighet genom att helt enkelt sluta fälla negativa omdömen om andra människor och andra företeelser. Sluta att ha synpunkter på vad det andra gör eller inte gör. Man kan skippa det. Minskar man då flödet av domar utåt, så minskar man också flödet av domar inåt. Ett utmärkt sätt att bli fri från självfördömelse är att sluta döma andra. Ett utmärkt sätt att finna barmhärtighet för sitt eget hjärta är att själv ge barmhärtighet. Jag ska som avslutning då på den här predikan citera Simone Weil. Hon var en judisk franskfödd filosof och teolog som levde, eller hon var av judisk börd, som levde i Europa. 1909 föddes hon, dog ung 1943. En tänkerska som har bidragit till många, många kloka formuleringar. Hon skriver så här. Och jag låter det här nu få hänga, liksom. Jag lägger inte ut det också, utan ni kan fundera på det. Efteråt sen, här i gudstjänsten. Handlar om, så att säga, vad vi egentligen är skyldiga. En människa som jag älskar, säger hon, gör mig besviken. Jag har skrivit till henne. Och det är omöjligt att tänka sig annat än att hon skulle svarat det som jag i mina tankar låtit henne svara. Människorna är oss skyldiga det som vi inbillar oss att de ska ge oss. Vi måste efterskänka den skulden. Att medge att de är annorlunda än det vi har föreställt oss i vår fantasi, det är att efterlikna Gud när han förlåter oss. Jag tar den igen. Att medge att de är annorlunda än det vi föreställt oss i vår fantasi är att efterlikna Gud när han förlåter oss. Också jag är en annan än den jag inbillar mig att vara. Att veta det och dessutom godta det, det är förlåtelse. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för ditt tilltal. Och vi ber, Herre, att du ska låta våra hjärtan formas för en högre och större barmhärtighet.